Det är september 2016. Utanför stans billigaste däckverkstad har kön av bilar ringlat lång hela dagen.
Då jobbar jag måndag till fredag 8 till 18.
Som verkstans enda däckmontör har Kristoffer fått slita hund. Nu sitter han på bussen på väg hem. Allt han ville var att äta en pizza, slänga sig i soffan och spela PlayStation. Hemma i lägenheten på andra våningen väntar sambon Sofie och deras ettåriga son. Kristoffer ringer på ner i porten och Sofie släpper in honom.
I just den trappen var man tvungen till att ringa på portknappen upp till lägenheten.
Han släpar sig upp för trapporna och låser upp dörren till sin lägenhet. Där i hallen står Sofie. Hon är upprörd.
Och när man kom hem från jobb så såg man att hon hade gråtit på mascaran och allt sånt hade runnit.
Den svarta eyelinern har ritat spår över hennes kinder. Hon håller något i handen. Det är ett par brev.
De var handskrivna och typ utklippta från någon typ kollegieblock.
Kristoffer tittar på kuvertet. Inte nu igen, tänker han. Hur länge ska den här skiten pågå? Det är inte första gången han står där vid dörren med en sambo i upplösningstillstånd och en bunt handskrivna brev i handen. Återigen är ett kuvert utan frimärken. Någon har alltså tagit sig in genom porten, gått upp för trapporna och släppt ner brevet i brevinkastet. Han vecklar ut ett av dem. Det står:
såg att du lät Sofie flytta bilen igår, Koffe. Tänker du bara på dig själv? Sofie kommer att se ljuset för sista gången på grund av dig.
Sen kom det ju en massa hot. Där de hade ritat ett kikarsikte med hennes huvud insiktat i pannan. Där börjar jag mena på att nu går det av gränsen.
Tick tack, tick tack.
Jag bröt bara ihop. Jag bara grät och...
Vet du hur mycket en hammare kan göra med Sofies vackra ansikte?
Det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv.
Du lyssnar på En mörk historia om stringtrosehoten. Av mig, Josefin Patsauer. Det här är den första av tre delar. Del 1. Vita nejlikan. Den här historien börjar 2 år tidigare, under försommaren 2014. Det är en sån här riktigt skön kväll. Det ligger en doft av förväntan och syren i luften. Om bara någon vecka ska Kristoffer fylla 30. Än har han aldrig träffat Sofie.
Jag jobbar som lärling på en tatueringsstudio. Hade inga barn och... ja, mådde väl något sådana bra i mig själv.
Sofie bar på drömmar om framtiden.
Ja, det var väl familj, hitta en bra man, stabilisera mig. Jag har alltid drömt om att ha familj, så att barn var ju en sak jag drömde om.
Den här kvällen har både Sofie och Kristoffer bestämt sig för att gå till kvarterspubben för att ta en öl. Han med en kompis och hon med ett gäng vänner. Det är vid baren de möts.
Ja, faktiskt. Det var jag och en barndomskompis som skulle beställa. Vi kunde inte hitta vad vi skulle beställa. Och så stod hon i kön bakom oss och menade på att nu får ni skynda, för vi har andra som vill dricka. Och då skojar vi bara till det lite.
Sofie och Kristoffer bollar skämt mellan varann. Och så hittar de ett gemensamt intresse.
Jag kommer ihåg att vi snackade mycket om just tatueringar. Jag ville ha en ny tatuering. Jag såg att hon hade mycket tatueringar och jobbade där på en studio. Och så fick vi kontakt där.
Vad var det som, vad var det du gillade med henne liksom?
Det minns jag inte riktigt. Det var väl kroppen jag gick efter mest där.
Hon var snygg.
Ja.
Och Sofie har fått syn på något hos Kristoffer som hon uppskattar.
Just då tänkte jag att han verkar inte vara en bad boy så att säga. Jag hade haft otur med killar tidigare. Så att jag tycker han verkar vara en snäll, lite lugnare kille.
Och fick hennes nummer och sen hade vi ju kontakt ganska så mycket.
En kort tid senare sitter Sofie på muren utanför Kristoffers hus. Hon väntar på honom. Allt Sofie har med sig är kläderna på kroppen. Kristoffer minns att solen skiner den dagen.
Så flyttade in hos mig. Ganska så tidigt. Från ingenstans att bo.
Ja, sen flyttar vi ihop.
De skapar en vardag ihop. När Kristoffer är på jobbet tar Sofie hand om hemmet, handlar och lagar mat.
Jag var jättekär i henne då. Det var jag. Hon var väl inte direkt blyg när vi snackade allra första gången. Men dåligt självförtroende hade hon. Väldigt dåligt självförtroende. Vilket jag tyckte var väldigt onödigt. För hon såg väldigt bra ut. Jag tyckte hon var jättesnäll. Jättekär, jättegullig och så.
På helgerna umgås de.
Vi gick oftast ner till kvarterskrogen. Och satt där och träffade... Ja, människor. Hade myskvällar och sånt. Men inget direkt äventyr hade man inte.
Men efter 3 månader tar deras liv en ny vändning.
Jag gick på p-spruta. Sen var det en dag att jag mådde lite dåligt. Och kräktes. Och... tänkte att, ja, att jag kanske var gravid. Det visade sig att jag var det.
Jag blev väldigt chockad. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men det som jag sa först, det var liksom, vi måste göra abort direkt. Det var liksom det första som jag tänkte på.
Jag var ju ganska långt gången redan när jag fick reda på att jag var gravid. Så jag måste ha blivit gravid nästintill, ja, när vi träffades.
Jag tyckte det var för tidigt. Det hade gått liksom bara ett par månader. Vi kände inte varandra, ingenting alls. Men så hon då varit med om många missfall och liknande. Och jag ville ha barn innan jag var 30.
Sen ringde han från jobben då, när jag var hemma, och sa att han hade tänkt på det och han ville absolut att vi skulle behålla det och satsa på det. Så att vi bestämde oss för att göra det.
Jag ändrar mig. Jag ville behålla det till slut.
Sofie är lättad. De ska behålla barnet. Det verkar som att Sofies dröm om familj kommer att gå i uppfyllelse.
Ja. Det var ju min förhoppning, alltså att vi skulle få barn och att det skulle gå bra. Och...
7 månader senare föds en liten pojke vars namn vi lämnar utanför den här historien. Allt går sin gilla gång. Sofie är mammaledig med sonen medan Kristoffer går tillbaka till jobbet. Vardagen flyter på. Men det finns något som har börjat skava.
Innan han kom... Då kom det ju ett par brev innan dess. Där det stod lite om att jag inte visade riktig kärlek till henne. Och när hon väl födde vårt barn så skulle jag lämna henne. Så redan då kom dessa brev.
Breven. De slängs in genom postfacket och dimper ner på hallgolvet. De tejpas på dörren. De nålas fast på anslagstavlan nere vid porten. De kommer stötvis. Intensivt i några perioder för att sen avta en tid. Och Det är inte bara brev. Det kommer trosor också. Stringtrosor.
Jag minns ju ett par. Och de var använda. Fullt av hår. På. Och de hängde på handtaget, dörrhandtaget. Så de tog inte jag en. Jag tog dem i en penna. Och sen så sparkade jag ner dem i trappen. Så de ville jag inte ens röra i.
Och någon ringer till Sofis telefon från hemligt nummer. Hon kan få 20-30 samtal om dagen. När hon svarar är det ibland alldeles tyst. Men andra gånger hör hon röster. Det är tjejer. Minst en. Kanske två.
Nej, det är en tjej som pratar. Mest, eller hela tiden, en röst som jag absolut inte känner igen. Och det är inte skånsk dialekt utan någon annan dialekt. Och ofta så är det någon som pratar i bakgrunden, en annan kvinna, tjej, som skrattar. Och ja, jag tycker det är... Tyckte det var roligt när de var taskiga mot mig helt enkelt.
För det mesta ringer det när Kristoffer är på jobbet. Men en mörk höstkväll i november är de båda på fest hemma hos Kristoffers bror. De firar Halloween.
Då ringde jag två gånger till Sofie. Varav första gången svarade min brors fru. Det var det ingen som var i telefonen. Och sen andra gången svarade Sofie. Men då var det heller ingen i telefonen. Så jag har aldrig hört vad de har snackat om. Eller hur personen har låtit i rösten. Vilken dialekt eller något sånt alls. Så jag var in, visst, till slut var man ju jättenyfiken på att veta vem som är så blåst i huvudet.
På festen pratar de om hur man kan ta reda på vem som ringer från ett dolt nummer.
Det fanns någon grej från Telenor där man kunde få reda på vem som ringer från hemligt nummer i 2 veckor. Men så kostade det ganska mycket. Och så sa jag till honom, vi provar. Men då menar Sofie på att, men tänk så ringer de inte. Under de här 2 veckorna. Nej, då får vi strunta i det. Antingen så fixar vi det eller så struntar vi det. Och vi struntar i det.
Och förföljelserna fortsätter. En dag står en bukett vita nejlikor lutade mot lägenhetsdörren. I buketten finns ett vykort med texten.
Vit nejlika är dödens blomma. Och det är vad som väntar ert förhållande. Det dör. Sakta men säkert. Se fram emot och roas av att se ert förhållande dö. Visst att du aldrig skulle glömma bort mig, Koffe. Sorry, Sofie. Jag vinner och det finns inget du kan göra.
Jag vill ju inte tro att det var så. Att han inte älskar mig och att han var med mig enbart för att jag var gravid. Och sen ju mer det fortsatte så blev det ju jobbigt mellan mig och honom, för att det störde ju vår vardag. Så mina tankar gick ju att det kanske var någon som var ute efter att förstöra, men så förstod jag liksom inte vem det skulle kunna vara.
Så Sofie vänder sig till Kristoffer.
Ja, jag valde ju att fråga honom liksom, alltså detta är konstigt, är du säker på att det inte finns någon som du vet eller så? Han sa nej.
Vi bråkade ju ganska så mycket när de här breven kom. Jag sa till henne att skit i dem. Bara kasta dem åt sidan. Släng dem i soporna, bränn dem, gör vad du vill. Bara strunta i det.
Nej, alltså jag förstod ju tanken bakom det, för det var ju extremt jobbigt. Men jag kunde inte bara strunta i dem och jag ville absolut inte slänga eller kassera dem. För jag tänkte att skulle det någon gång bli att vi skulle gå vidare med det eller försöka få reda på vem det var, så ville jag att de skulle finnas kvar så man kanske kunde få ut bevis för vem det skulle vara.
Till slut bestämmer de sig för att göra en anmälan. Sofie tar med sig brevskörden och går till polisen.
Och vi hade nästan en hel ICA-påse full av sådana här brev som hon lämnade till polisen.
Polisen tar emot breven och upprättar en anmälan. Men eftersom det inte finns någon misstänkt beslutar handhavande polis rätt snabbt att inte inleda någon förundersökning. Det är inte Marie Berntsson som tar emot anmälan, men det är hon som senare kommer att få ansvar för utredningen.
Innan jag fick det på mitt bord ärendet, eller att jag blev tilldelade, så var det ju på en annan avdelning där de har som uppgift att leta fram misstänkta. Man kanske inte har ett namn, men man har kanske någon adress eller något signalement, och då har de som uppgift att leta upp någon som kan vara misstänkt i detta.
Men varken Sofie eller Kristoffer har någon misstänkt. Däremot har Sofies misstankar mot Kristoffer blivit starkare. Hon tror att han döljer något.
Ja, hon hade ju sina aningar, eftersom jag la ju alltid min telefon. Antingen la den upp och ner, eller så bara slängde den i soffan, och eller så la den under bordet. Och så hon ansåg att jag gömde min telefon. Och det... Jag tyckte inte att jag gjorde det. Jag kommer ihåg en gång att jag råkade kasta den, för jag satt och spelade. Och då kastade jag den så den hamnade liksom under en kudde. Och det reagerade hon ju på direkt. Och då menade jag på att det var inte meningen att den skulle hamna under kudden. Jag bara slängde den i soffan. Så det vet jag om att det minns att det reagerade hon på väldigt starkt.
Samtidigt börjar brevskrivaren hävda att Kristoffer är otrogen.
Det var ett brev som kom jag på nu, att där stod någonting om att jag hade haft någon kontakt med någon.
Hej Koffe, kommer du verkligen inte ihåg hur ofta du skrev till mig och vad? Du skickade ju väldigt många bilder till mig, mest från toa på jobb, men även från badrummet hemma. Du skrev oftast att du var skitkåt, att du ville ha sex med mig. Du bad om bild på mig. Erkänn Koffe. Jag slutar så fort du gör det.
Det kom ett brev med väldigt mycket detaljer i. Då hade ju detta här hållit på ett väldigt bra tag. Och när jag hade läst det så bad jag han läsa det. Och då sa han att det finns bara en person som kan veta det som står här i.
Och då kände jag att det var lika bra att berätta.
Och då berättade han att det fanns en annan tjej som han hade haft. Jag har skickat nakenbilder till och haft en, ja, vad man nu ska säga, skrivit fantasier, sexuella fantasier med och sånt över telefon.
Kristoffer erkänner till slut. Det finns en person som han har haft något med.
Ja, jag snackar med en tjej. Vi snackar ju mycket intima saker. Det minns jag inte exakt, men det var väl typ att vi skulle träffas och ha sex. Men det blev aldrig av så. Som blev det ju, skickades ju där några nakenbilder.
Och när du säger snacka, vad menar du?
Skriva på Messenger.
Så man kan säga att ni hade en nätflört?
Ja, jag skrev med henne dagligen.
Vad gav det dig i ditt liv?
Spänning. Men det berättade jag för Sofie. Och då var hon ju såklart jätteledsen. Och det förstår jag att man blir. Om man får reda på en sån sak. Men jag anser aldrig att jag var otrogen på det sättet. Men det tyckte hon. Hon tyckte jag var jätteotrogen.
Och då hade breven kommit i cirka 1,5 års tid. Mm. När jag fick reda på detta.
Och ert barn var fött då?
Ja, det var han. Var, ja, kan han ha varit 7-8 månader.
Så du är ganska nybliven mamma?
Ja.
Hur tar du det?
Jag blir väldigt ledsen och ifrågasätter varför han ens har... Alltså varför han inte har sagt någonting, så jag hade haft en chans att välja om jag ville skaffa familj med honom. Sen så jag säger till honom att jag måste därifrån ett litet tag, för jag måste få andas lite och tänka lite, för att jag blev... Som jag tror vilken kvinna som helst hade blivit ledsen och sårad. Som jag kommer ihåg det, så tror jag åkte hem till min mamma och pappa, eller min mamma och morfar, jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen satt jag och tänkte själv på, alltså på min son, att det här med kärnfamilj och stabilitet och hur viktigt det är, så jag var ju dum nog att komma tillbaka.
Hon, ja, vad ska man säga, hon förlät väl aldrig egentligen, men hon valde att leva med det, typ. Men då sa jag ändå till henne att jag älskar det, det är där jag vill vara med. Jag vill inte vara med någon annan.
Det blev väl aldrig riktigt bra efter det. Så, nej, det var väl inte...
Men nu när Kristoffer har erkänt sin nätflört för Sofie, så vet de båda att det finns någon som är intresserad av Kristoffer. Kanske så pass intresserad att hon vill förstöra mellan dem. Nu har de ett namn på en person som kan ha anledning att skicka brev och trosor.
Frida heter hon.
Kristoffers nätflört Frida är också lilla syster till Kristoffers barndomsvän.
Frida var ju typ en granne till mig när jag var mindre eller yngre. Var väldigt bra vän med hennes bror. Vi lekte varje dag nästan. Så det är på det viset jag känner och kände Frida.
Nu tänker de att det kan vara Frida som är den anonyme brevskrivaren.
Ja, just då hade jag, då kände jag ett... Det måste vara hon som har skrivit breven.
Du har lyssnat på den första av tre delar av en mörk historia om stringtrosehoten. Du kan lyssna på alla tre delar utan reklam på Podmi. Programmet är gjort av mig, Josefin Patsauer, och producent är David Mer. Sofie, Kristoffer och Frida heter egentligen något annat.